här är Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Jag heter K. Svensson och med mig i studion idag har jag Ola Söderholm och Nanna Johansson.
Hej!
Hej!
Hej på er! Hängde ett hej i luften här, det känner jag. Vi är på Aftonbladet idag.
Det är vi.
Moderskeppet.
Det känns väldigt naket idag, för det är något skynke som har försvunnit. Så det är alla glasarna. Ser oss. Det är som att vi sitter i ett akvarium.
Som är genomskinligt. Det är bara att tänka att det är tvärtom. Att det är de som är hajarna som simmar runt här och vi sitter i vår trygga lilla dykarklocka. Och gör vår podcast. En sak som är härligt med att göra podcast är att man slipper gå runt och skämmas hela sin arbetsdag. Har ni tänkt på det? Att det är ganska skamfritt.
När brukar du skämmas?
Menar du jämfört med att
jag har till exempel
sälja vapen till IS?
Nej. Eller? Jag menar jämfört med att jobba för TV.
Ja.
Jag har gjort det några dagar nu. Folk har frågat mig vad jag jobbar med och jag har sagt jag är arbetslös. Jag har sagt att jag blev av med mitt arbete för jag skickar kukbilder till arbetsplatsen. För det är mindre pinsamt.
Okej.
Jag drabbades av ett så häftigt urinläckage att jag har klassat som inkapabel att arbeta. Det har varit mindre pinsamt än att erkänna att jag varit inne och gjort ett tv-jobb.
Vad är det för tv-jobb du har gjort?
Kristallengalan.
Mm-hmm.
Det här du säger nu är ju rimligt för mig. Jag är ju med på det. Många andra tycker nog att det är vidrigaste Ilans lyxknället de har hört sina liv att hålla på.
Ja, men det är
och
Ilans
jobbar med tv.
Ja, jag skulle gärna. Om det bara inte var så dålig lön att jobba i vården skulle jag supergärna gå tillbaka dit.
Ja, men jag vet ju att det du säger är sant.
Det är,
sant. Är fruktansvärt. Bara fruktansvärt att jobba med sådana tv-produktioner, men det låter ju hemskt när vi säger det, tror jag, för våra lyssnare.
Tänk att få gå runt på ett lager och bara lyssna på en ljudbok. Sortera in någonting. Jag vet inte vad man gör på ett lager. Köra gaffeltruck. Roligt!
Ja.
Men jag har då haft det här fruktansvärda urinläckaget, så jag har varit disponibel för någon sorts arbete. Ni känner till Kristallengalan?
Jag har aldrig tittat på det.
Nej, man utser årets bästa tv-program.
Precis, och årets bästa tv-kändis och sådär. Det är härligt. Till exempel 2004 var årets kvinnliga programledare. Då var Carina Berg och Kristin Meltzer, Gry Forssell, Malin Gramer och Jill Jonsson nominerade. 2015 var det Carina Berg och Kristin Meltzer, Gry Forssell, Malin Gramer och så Sanna Nielsen fick man med istället. Man har med en sångerska.
Ja, så det var exakt samma fast man bytte Jill mot Sanna.
Exakt. Det är ju lite så här att svensk tv får läcka riktig tv i en kväll. Mm. Så man låtsas som att det görs. Man får låtsas som att det är lite spännande så här att i år tror jag att det är grysår. Gud vad bra, vilket starkt år Gry har haft i år. Nu snuvar hon säkert mält sig på dit.
Det är så jävla märklig icke-händelse alltså.
Det är ja.
Alltså kan ens Gry bry sig?
Alltså, jag vet inte.
Det är så ofattbart ointressant.
Ja men, alltså, och då är ju ändå, du och jag har ju ändå jobbat ganska mycket för tv och vi tycker det är ointressant.
Ja.
Alltså tänk dig att inte ha jobbat för tv. Tänkte att inte vara Gry. Då måste det vara helt ointressant.
Men du menar att vi kanske ändå har den relationen till de här människorna. Du räknar upp att vi har stått nära dem vid kaffeautomaten på Jarovski någon gång. Så vi kan ha lite feeling för det här med Gry och Malin Gram.
Vi kan ändå ha en åsikt om det är grysår i år. Jag fick en sån liksom skön känsla av att komma in här. Kan vi lova varandra, om det kommer något geni från ett produktionsbolag och säger vi vill göra tv av Lilla Drevet, att vi behöver inte liksom kanske slå den människan fysiskt, men vi visar vad utgången finns. Att vi aldrig någonsin gör tv av det här programmet.
Men jag tror nog också att det är en väg till olycka.
Ja, jag tror det. Ja.
Det är svårt att låta bli när de frågar ändå.
Ja, konstigt nog. Ja, det här är i alla fall Lilla Drevet, nu kör vi igång.
Folkpartiet överväger att byta namn enligt Expressen.
Aha, jag har bara sett det här på Twitter.
Mm.
Det var som upplagt för så här, att vem som helst kunde bli komiker.
Ja, vem som helst blev
namn
komiker.
Till Skolkpartiet eller? Mm. För att råda bot på...
Ja exakt. Ja,
men och så vidare.
Det var upplagt för Twitter-skämtandet.
Mm.
Ja, men det är en del av en krisplan att de ska byta namn. Det är lite som när vårdföretaget Carema bytte namn till Varedaga.
Ja, just det.
Fast Folkpartiet har inte vanvårdat gamlingar, utan de har vanvårdat Alexander Bard och andra då som känner att de inte har fått den här utlovade liberalismen.
Just det.
Varför driver ni inte legalisering av sexköp och heroin som ni gjorde förr på Bengt Westerbergs tid? Jag vet inte vad det är de tänker om Folkpartiet.
Nej.
Eller de går med i Folkpartiet i några månader, sen blir de superbesvikna när det visar sig att det inte var cyberpunkliberaler.
Ja, men är det så i alla partier? Går folk med i Vänsterpartiet som blir de ledsna så här? Nej, vi skulle inte alls åka ner till Alexanderplatz och börja bygga upp Berlinmuren igen. Vad är det här?
Ja, jo, men lite så här kanske i alla partier i och för sig. Ja. Att man blir besviken på, men jag tror, på idealism.
Men det kan vara för att det inte finns något liberalt parti. Att det kan liksom vara extra irriterande att några kallas.
Piratpartiet?
Jo, precis.
Ja, det är en krisplan då, för att det går inte så bra för Folkpartiet. Det är svårt för Folkpartiet, tänker jag, att sätta väljarnas hjärtan i brand.
Jag tyckte de var nära i somras när de hade den här sommarlucken på Jan Björklund. Det klappade mitt hjärta.
Men nu blev det väl höstskägget?
Nu blev det höstskägget.
Och sen vinterskägget.
Men han borde ju ta en sån jättemysig höstbild och stå invirad i en sån riktigt god halsduk med sitt mysiga skägg.
En stor sälskinskappa tror jag han ska ha som går i samma ton som skägget. Mm. Så att det bara är två pliriga ögon som sticker fram.
Gud, vad mysigt.
Det
kanske
men var det också alltså någon Ernst Kirchsteiger-image som Jan Björklund ska
bygga. Han passade jättebra i det.
Ja. Ja,
det kan också vara att han stod jämt Anna Kinberg Batra och råkade se mysig ut, för det gör typ Hagamannen också.
lite pirr i magen av Jans skägg då. Men annars har de rätt svårt att sätta väljarnas hjärtan i brand. Jag tänker att Folkpartiet är väl de som är mest så här kliniskt befriade från de här sätta hjärtan i brand rörelserna. Alltså typ nationalism eller så här klasskonfliktsretorik. Eller bara någon så här retorik om ett vi. Vad ska vi i det här landet ha för ett gemensamt projekt? Utan de tänker liksom att man kan så här kittla nerverna hos väljarna, bara man får dem att tänka på den liberala västerländska demokratin i allmänhet.
Just det.
Att det ska räcka som ett vi, som ett projekt för att skapa ett momentum, en lavin. Luften ska eka av tramp när folket reser sig som en man och med en röst skriker att det är nog ändå rätt sunt med NATO och euro. Ja, men jag tänker det är en så ovanlig feber att drabbas av folkpartism. Alltså alla andra partier i riksdagen, det är inte som att de kokar av feber heller, men jag tror ändå att alla andra har ändå närmare tillgång till någon slags febersjukdom som folk kan insjukna i. Man kan ju insjukna i nationalism, konservatism också i större utsträckning, socialism, socialdemokrati och kanske också så här miljö, så här ekosocialism.
Absolut.
Och kanske också den sån där ultraliberalism som vi pratar om. Men det är en ovanlig feber, folkpartism. Att jag är sjuk. Jag är insjuknat i folkpartism. Och det enda botemedlet är ett transatlantiskt frihandelsavtal som urholkar nationell miljölagstiftning. Jag har svårartad folkpartism. Det är ett sent stadium. Enda medicinen som funkar är ett EU-fördrag som långsamt förflyttar makten från riksdagen till Bryssel.
Det har hänt något för dig, Ola. Det är väl det att du drabbats av kommunism. Det går ett spöke genom lilla drevet. Det är för Ola.
Men vad har du drabbats av?
Jag? Bröllopsyra.
Ja, men det är inte ett projekt, den här folkpartismen som jag beskrev, som skapar myter och hjältar och en stark retorik. Alltså de har inte tryckts upp några Che Guevara t-shirts med olika luxemburgska och flamländska EU-gubbar.
Nej.
Alltså även om folkpartister själva kanske tycker att EU är ett fantastiskt fredsbevarande projekt. De har som inte lyckats övertyga massorna om att Herman van Rompuy är en lika ikonisk symbol för fred som Nelson Mandela.
Nej.
Just det är väl folkpartism i ett nötskal. Den mest allvarliga formen av folkpartism som man kan smittas av, det är att man började gråta när EU tilldelades Nobels fredspris. Man lider av så svår folkpartism att man på fullt allvar tror att det är tack vare valutaunionen som Frankrike och Tyskland inte är i krig med varandra. Sista stadiet av folkpartism. Men det är ju då att Folkpartismen existerar ju då, men det är inte så många som går igång på den. Där. Så att de har ju svårt att växa liksom.
Mm.
Men då testar de i alla fall då det här med att byta namn.
Men är det är helt säkert att de ska göra eller diskutera det i alla fall?
Jag vet inte om det är helt säkert. Det var en Expressen-artikel där det såg att det har kommit in flera motioner om namnbyte inför partiets landsmöte i november.
Mm-hmm. Det tidigare har de varit anti, men nu är de för att byta.
Ja, tydligen att jag vet inte, det var liksom att källor inom partiet sa att nu verkar det som att det kommer bli så. Liksom, att okay. Det har varit så här, ja jag vet inte fan, att det är ganska troligt. Men vad kommer då bli det nya namnet på Folkpartiet? Kommer det bli något trendigt som hashtag Backa Björklund eller Caitlyn Jenner? Eller kommer de döpa om partiet till Svensk Folkeparti för att associera sig med vår tids enda framgångsrika politiska rörelse?
Mm.
Nej, men det står tydligen mellan två namn. Antingen så ska Folkpartiet byta namn till Liberala Samlingspartiet.
Mm.
Det andra förslaget är Liberalerna.
Mm.
Och nu heter de Folkpartiet Liberalerna?
Mm.
Aha, för min gissning hade det varit de som skulle stryka Liberalerna och bara heta Folkpartiet. Men de gjorde svärtom då.
Ja, just det. För det är den här vanliga typ, kritiken från sådana som dig att de inte är liberaler fast de heter det.
Ja, jag skiter egentligen vad de är, men rätt ska väl vara rätt ändå.
Ja, för att de har gjort sådana liksom, antag sådana antiliberala steg då kanske med att älska FRA och krav. Jag vet inte vad de har gjort riktigt för brott.
Men har de gjort någonting som är liberalt? Sistone.
Men då vill man väl kanske bara verkligen heta det då åtminstone.
Mm. Ja, just det.
Så då gör man det.
Eller så är det bara att de jobbar som typ olika tidningar gjorde på så 80-90-talet, att man bara tar något så här, mitt fanzin ska heta Mango, att de bara tagit ett ord.
Eller som
och så råkar det bli liberal. Mm. Kunde blivit så här Krusberg.
Rally.
En sån 90-tals debutroman.
Ja.
Folkpartiet Flipper.
Bensin.
Chili.
Bacon.
Tango tango.
Precis. Är det ett politiskt parti? Nej, att Peter Siepen sitter i ZTV.
Men är det också som liksom kanske Demokratiska Folkrepubliken Kina? Att man kan liksom bara tas... Alltså det är ju alltid en liten så här varningsklocka när någon kallar sig någonting.
Mm, mm.
Som det är så tydligt att de inte är.
Just det.
Att man kan liksom bara... Det spelar inte så stor roll vad man heter.
Nej, precis. Det där kan ju vara en sån... Att man blir misstänksam. Att ju mindre liberala de blir, desto mer ska de skrika att de är liberala. Mm. Ja, men vad var det jag sa? Liberala Samlingspartiet och det andra förslaget är Liberalerna. Jag vet inte vad jag ska säga om det.
Vad är ett samlingsparti?
Ett parti.
Jag menar, är det ett parti som samlar liberaler då?
Mm.
För det låter ju som ett parti. Ett liberalt parti.
Ja, av de där två, om de nu ska heta någonting med liberal, så tycker jag att de bara ska heta Liberalerna.
Mm, absolut. Jag bryr mig inte. Jag tycker att de ska heta Liberalerna och jag vill att Gry Forssell ska få den här kristallen. Så känner jag ju för det.
Om det skulle visa sig så här att de fördubblar sin väljarandel av det här, då skulle jag liksom ha viss misstänksamhet mot de nya väljarna.
Ja.
Vad är det för väljare som bara Folkpartiet aldrig i livet? Tango, tango. Vad är det här för spännande?
Ja, jag vet inte vad jag ska säga om de här namnförslagen. Jag har inget att säga om det. Men syftet med namnbytet är i alla fall då att skicka signalen att partiet förnyas. Trots att man inte kommer byta partiledare. För alla utomstående i alla fall verkar tycka att de ska byta ut Jan Björklund mot Birgitta Olsson.
Mm.
Mm.
Men de kommer inte göra det.
Nej.
Så då,
vad är det för fel för Birgitta Olsson? Vad har hon gjort som vi inte vet om? Eller är det att Jan Björklund har blivit lite populär?
Men jag tror att han alltid varit så råpopulär internt. Att det kanske är någon sån grej. Man kan inte fatta det om man inte själv är folkpartist.
Jag tror att Birgitta Olsson har lite för oroliga ögon.
Ja,
hon ser alltid ut att ha mottagit ett fruktansvärt besked.
Nej. Gör du din Birgitta Olsson nu?
Mm. Dålig radio.
Jag var... Ja, men, ja, men hon kan ju vara helt dum i huvudet. Ja, det är det man inte riktigt vet för de har blivit partiledare. Alltså det är bara någon känsla man har för någon. Det kan ju mycket väl vara så. De är helt väck.
Mm.
Men ja, alltså som det nu har det då räckt med att hon, ja, att hon är lite, ser lite ung och tuff ut. Jag kommer ihåg att jag såg henne typ så 2003 på en, så här, typ en paneldebatt om Irakkriget. Hon var super för USAs invasion av Irak.
Men hon har typ Converse på sig, så det är lugnt.
Ja. Jo, men det jag skulle säga var att jag förstår faktiskt att de inte byter partiledare.
Mm.
För det är ingen idé för något parti att byta partiledare.
Mm.
För det är helt omöjligt att det liksom ska kunna bli en härlig stämning kring en ny partiledare. Alltså det kan omöjligen bli pepp kring en ny partiledare, så vidare inte en ny partiledare för SD. Då, eller då blir det en pepp i den rörelsen. Men om det är en ny partiledare för ett annat parti, så är det ju en som kommer gå bakåt.
Ja, det är nästan som motsatsen, för jag kommer ihåg när jag fortfarande brydde mig om fotboll och sånt, att när de bytte tränare så gick det alltid lite bättre några matcher.
Mm.
Det är
men
motsatsen.
Var det gick det ner med Ebba Busch Thor? Det var väl ändå
men hon är ju ett geni.
Ja, men det är det jag menar.
Nej, men fast hon de har backat. Jag kollade här innan, de hade 3,3% i senaste undersökningen i KD, så de har gått ner under sommaren. Nej, men ja, alltså, det kan ju vara små variationer i den andra gruppen. Men den stora trenden är ju att alla backar, förutom SD. Alltså det är det som har hänt nu med dokusåpan, svensk politik. Att förr minns man ju att det var så att det liksom böljade fram och tillbaka. Att nu är det liksom sosseledarna som har lite styrka och lyster och pondus kring sig.
Mm.
För nu går det framåt i opinionen. Och man tycker att borgarledaren är svag och dum. Men sen blir det tvärtom, så att det går fram och tillbaka. Men nu är liksom, nu är båda de så extremt kodade som förlorare.
Mm.
Alltså det går inte att säga liksom vem av politikerna, Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra, alltså vem av dem får dig mest att tappa livslusten? Det är sådana jävla superlosers. Och det är ju inte deras fel.
Nej.
Jag menar, för den här härliga auran kan ju bara komma av en medvind i opinionen. Men de har ju aldrig det. Och de kommer aldrig ha det. Alltså det är bara rubriker om att backa hela tiden.
Mm.
Man vill inte vara där de är.
Nej.
Och samma med de så här mindre partierna. Förr kunde det ju vara någon så här Alf Svensson eller Skyman eller Lars Lejonkungen effekt.
Mm.
Någon går framåt mycket. Var stark och vacker och sexig den här.
Lämmet Alenius. Det här är Lennart. Det här är min röst.
Ja, jag kan inte hjälpa det. Han är het.
Med på Sveriges 69 hetaste.
Ja, satt och fläktade sig själv framför Aktuellt. Så bara, Lennart. Blir fuktskador här. Nu i senaste valet försökte man ju göra Annie Lööf till den här personen. Alltså att hon var det valets lejonkung. Och hon, det hon lyckades med var att bevara status quo. Centern gick inte bakåt jämfört med förra valet.
Nej, men det kanske var man kan be om.
Skillet.
Ja, men det är så här, jag tänkte på det. Det är något så speciellt med den här situationen. Att det spär på politikerförakt så mycket det här med SDs framgångar. För alla som inte röstar på SD, väldigt stor andel av dem, de föraktar ju SD.
Mm.
Om man föraktar då alla andra partiledare för att de är förlorare. Alltså när alla går bak, det är ju ingen som känns pigg.
Nej.
Det är inte så här, åh vad pigg stämning där. Det är bara så här, alla känns som så här, liksom livströtta högstadielärare som bara maler på fast ingen lyssnar. Alltså det jag skulle säga, att jag förstår att man inte byter partiledare. För det kan inte ge något så här PR-mässigt att ha en ny partiledare. Det enda som händer är att man skapar en ny förlorare. Man får så här ytterligare en känd företrädare som alla tycker är svag och deprimerande.
Ja, jag tror
man skapar fler möjligheter för folk att känna depp inför ens parti.
Jag tror det finns ett undantag. Och det är om G.V. Persson hade börjat leda sossarna.
Mm.
Det är det enda.
Ja, kanske. Men det tänker jag nu är dumt med sossarna, att just det här att de har bytt partiledare så mycket på det senaste. För då är det så många som liksom blivit förlorare för en. Mm. Alltså det är så många man kan se och bara, Mona Sahlin, Håkan Juholt, skjut mig, Stefan Löfven. Så då är det, ändå, då är det bättre att bara ha en, ja, en sån deppig gubbe för alltid. Vi kommer ändå komma ihåg Jan Björklund, ifall Birgitta Olsson kommer och...
Men precis, Folkpartiet kanske inte vill förstöra henne på det sättet att skicka fram henne på den posten och göra henne till en Björklund. Mm. Nu kan hon ju ändå vara någon sån tuff sekundant liksom.
Alltså, hon gör mera nytta som en, att det
som
kan, finnas ett löfte.
Man lockar med henne om ni lägger rösten här så kanske.
Ja, men det är så hopplöst läge på något vis, för även om det är så att en ny partiledare skulle anpassa sig efter SD, att partiet skulle börja driva den politiken, så kommer det kommer inte gå bra i opinionen. Det säger väl allting, att då går folk på originalet ännu mer.
Jo.
Så jag vet inte vad. Ja, de måste börja med, ja, de måste börja med något helt annat antagligen.
Men jag tror folk ingen vet vad. Så att du är ganska gott och dåligt sällskap. Alltså, det är du och alla människor.
Jag vet inte, jag lyssnade faktiskt på den här Marcus och Malcolm-podden, där jag sagt till dig kring de här kommunisterna som jag har blivit besatt av.
Just det.
jag rekommenderar den podden. Men de har avsnitt om nationalism nu. Mm. Att man måste liksom kapa deras monopol på nationalism. Det är kanske det som behövs, liksom, att vänstern måste börja med nationalism.
Alltså en mer stalinistisk inriktning.
Nej, men jag menar, det finns ju ändå bara något i det där att... eller att man måste ha något så här projekt, så här, liksom, så här, vad vi som bor i det här landet, att vi ändå är ett vi, liksom, och vi ska göra någonting tillsammans. Ja, men det är som med folkhemmet, bara den gamla sosse-grejen, det var ju rånationalistiskt.
Ja.
Fast det var ju en liksom progressiv nationalism, det var en sån nationalism som bröt till 100% med den så här gamla konservativa nationalismen om att Vasa kungarna så här och rika krig och så här, och kungen och armén. Ja. Utan det var någon, det här vårt liksom.
Det var inte den götiska förbundet nationalismen.
Nej.
Alltså att med vikingahjälmar och drack mjöd.
Ja, precis. Fundera på hur man skulle få tillbaka Finland. Utan det var mera...
Hatade Gustav IV. Jävla klantskalle.
Kapitulationen i Sveaborg, vi glömmer aldrig.
Nej, men det var ju ganska... Jag tyckte det var intressant när... Det är ju ganska, det är väl helt känt uttjatat nu att Jim Åkesson citerade Per Albin Hansson i sina memoarer. Eller han skrev ett förord som Per Albin Hansson. Men saken är ju den att skulle Sverigedemokraterna driva Per Albin Hanssons nationalism, så skulle de ju liksom förlora alla sina röster, för ingen vill ha en så liksom rasistisk nationalism.
Man vill inte hålla på och börja sterilisera folk och så.
Det skulle ju vara, Per Albin Hanssons idé skulle ju vara att sterilisera alla romer som sitter och tigger på gatorna.
Mm.
Det är inte det. Det är ju lite, det är skillnad än att Sverigedemokraterna ber turister om ursäkt.
Ja.
Det är ju grisigt idag.
Och ha så här J-stämplat i judarnas pass och så.
Exakt, så att egentligen var det ju...
Ja, men jag menar, men den var ju ändå, det var ju någon ny nationalism som var mer antirasistisk jämfört med den förra, när den kom ändå. Om man tänker på hur, alltså den gammal konservativa svenska nationalismen.
Mm. Eller, men det var, men annorlunda i alla fall.
Men annorlunda, men det var ju ändå väldigt nationalistiskt. Det var ju ändå så här att det är ändå vi är svenskar och vi liksom ska bygga det landet tillsammans.
Ja.
Och det ska inte vara då det här gamla ståndssamhället, utan vi ska liksom inte ha några... kjälgrisar eller morsgrisar eller vad fan han sa.
Ja, just det.
Precis, alltså grejen då när den nationalismen kom, det var ju att det var en sån nationalism som inte var, handlade om fornstora dagar, utan det handlade om en gemensam framtid.
Exakt.
Och det är väl en sån nationalism, för att nu är den här folkens nationalismen, nu är ju den fornstora dagar-nationalismen, och det är det SD omfamnar.
Mm.
Men vänstern måste ju komma då och ta en nationalism som mer ska handla om en gemensam idé och en gemensam framtid. Att det ska vara det här nya Sverige. John Guidetti Sverige.
Alltså det hade ju varit det bästa.
Mm.
Ett John Guidetti Sverige. Alltså det ståndet jag fick när han kysste flaggan på bröstet. Jag satt stöten, jag har inte lagt sig ännu. Jag går upp varje morgon och boxar lite på det, men det lägger sig inte.
Nej. Nej, men det är ju den liksom, den så här ur-libido-känslan som du och jag kände då där. På Halmedalar, där vi såg det där. Det är liksom den känslan man ändå måste bygga på. Och man måste liksom finna liksom ett politiskt innehåll som man liksom lyfter fram med hjälp av den känslan. Berättelsen om det nya Sverige. Så jag tänker det att vänstern måste liksom börja med någon sån nationalism. Så jag kan säga, nu kommer vi ut som nationalister här.
Inte alla.
Nanna också.
Ja.
Så, men jag tyckte ändå att det var...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tyckte ändå att det var intressant med det, att det kanske det är något så här, någon återvändsgränd i att hålla på och prata om nationalism som bara som att det är lepra. Mm. Att det är det man gör i förhållande till SD. Att vi... Att man så lämnar över hela den spelplan till dem. Man kanske ändå för att liksom bygga upp ett folk, för liksom att bygga upp ett demos, mm. så kanske man ändå måste liksom jobba med att vi är Sverige. Vad ska vi göra med det här? Vi är Sverige och vissa är inte Sverige.
Nej.
Vi som bor här är Sverige och vi måste liksom ha ett gemensamt projekt. För annars är det bara det där EU liksom.
Den här podden hade ju i och för sig varit möjlig att göra, men mycket svårare att göra för oss om vi inte hade haft draghjälp av våra vänner Akademikernas A-kassa som bistår den här podden med lite pengar varje månad så att vi kan avsätta tid för att jobba med den. Mm. Så vi vill tacka Akademikernas A-kassa och också tipsa om den.
Ja,
för att vi hade ju inte gått med på det här avtalet om vi inte också tyckte att det var en bra idé.
Ja, det är skönt att ha en sponsor man kan ställa sig bakom på det viset.
Återigen, man slipper skämmas varje dag man går till jobbet. Och det är höjt nu, snart höjt till från 15 000 till 20 000 kronor i månaden som man kan få ut.
Ja, precis. Cool. Nya budgeten börjar väl gälla ungefär nu. Och då är det taket rejält höjt.
Så härligt. Att, ja. Men priset är detsamma, 90 kronor i månaden. Läs mer om det på...
AEA.se.
Så heter det, AEA.se. Tack så hemskt mycket.
Ni kanske tror att ni vet vad optimism är, killar.
Det vet jag vad det är.
Mm. Jag trodde att jag visste vad optimism var. I alla fall tills jag lyssnade på P1 i måndags. För då intervjuade man en tilltänkt deltagare i rymdprojektet Mars One. Antar ni känner till?
Ja, men Mars kanske är det några lyssnare One. Som inte känner till.
Mm. Jag hörde faktiskt också det här.
Mm.
Men det är alltså ett projekt som går ut på att man ska kolonialisera Mars.
Jajamän.
Den goda kolonialismen.
Det är två holländska farbröder som vill skicka en liten grupp utvalda människor till planeten Mars. Och de ska landa runt 2025. Och allt är inte klart, men de hoppas på att få igenom det då. Mm. Men det handlar inte om någon sån härlig tur- och returresa, utan de som åker dit kommer sen att få stanna på rymdbasen på Mars tills de dör. Eftersom man i nuläget inte har utvecklat någon bra teknik för att frakta hem dem igen.
Jag skulle fråga, om jag var en av dem som skulle åka, skulle jag fråga så här, ska vi inte bara vänta tills vi har den tekniken? Att vi bara håller lite på det.
Så kan man känna.
Några år.
Du är inte en av de excentriska holländska gubbarna.
Nej.
Det har under en tid nu pågått sådana massiva uttagningar och sådana tester för att vaska fram de här lyckliga som ska få följa med på jungfrufärden. Och så vitt jag förstått så har man nu skramlat ihop ett gäng. En av de här som har blivit uttagen blev nu intervjuad i Sveriges Radios P1. Och det är amerikanen Bradley Brad Moore. Jag tänkte att vi kan lyssna lite på delar av den här intervjun så att ni kan få ett hum om vem Brad är och vad han tänker om sin kommande enkelresa till Mars. Och jag vill varna känsliga lyssnare för att de här klippen innehåller extrem optimism.
The idea is that you will go there and never come back. Doesn't that scare you at all?
No, actually it doesn't. Because the way I live my life is every moment that I have, every moment that I live, that's where I am and that's what I'm doing. And for me it doesn't really matter what the location is.
Det spelar ingen roll var universum Brad Moore befinner sig, säger Brad Moore. Det spelar ingen roll att han aldrig mer kommer kunna återvända. Han är inte den som ser tillbaka eller framåt. Han är i nuet.
Tänk om David Isaac hade haft det här tänkandet. Det spelar ingen roll. Jag sitter här nu.
Tänker inte på...
Nej. Förr var jag hemma och nu är jag här.
Det är det jag känner, att om man är en sån som lever i nuet, så är det väl ännu viktigare att nuet är bra. Och att nuet inte är att sitta i en rymdstation på Mars. Men hur kommer då nu nuet vara för all framtid för Brad efter att han åkt? Hur blir livet på Mars?
But minus 60 degrees. As soon as you want to go out, you have to wear a special suit. There's a limited life, isn't it?
Yes, but people have lived with limitations since human beings have existed. And that's what makes us stronger. That's what makes us better. And there are places on Earth right now that experiences temperatures like that. And if we were there, we would have to wear the same type of thing. So for me, there's no real big difference.
Men om det var ett brinnande klot han skulle till, skulle han bara säga, men det finns eld på jorden. Jag skulle kunna sitta, ta på mig specialkläder och sitta i den elden.
Men det betyder väl också att det finns så låg temperatur. Men jag menar, det finns ju en atmosfär på jorden. Man kan ju andas.
Det finns kompisar.
Ja, det finns sådana ställen på jorden. Men det är inte som att Brad bor på de ställena på jorden idag. Bara nej. För att de finns där liksom.
Nej, nej.
Jag tycker inte han...
Han är inget supercase.
Nej. Och ett annat argument han tar upp här i klippet är ju det här med att mänskligheten alltid levt med begränsningar. Och där kan man känna att det i sig kanske inte är ett jättestarkt skäl att aktivt söka upp ännu mer begränsningar.
Ja, just det.
För sitt liv. Men det är bara jag, min gamla pessimist. Låt oss höra lite mer av Brad Moores positiva livssyn.
So the way I live my life, I take each day as it comes, and I, you know, life is full of unpredictabilities. There are things that you simply cannot account for, no matter how hard you try.
Livet är oförutsägbart. Det finns saker man inte kan beräkna hur mycket man än försöker, säger Brad. Men jag, mitt dumma våp, kan ju spontant känna att en grej i livet som man faktiskt kan påverka är ju huruvida man ska eller inte ska sätta sig i ett rymdskepp och åka till Mars för att aldrig mer komma tillbaka. Om man kan förutsäga någonting som definitivt kommer påverka Brads liv, så är det ju det här att han ska åka till Mars och aldrig mer komma
tillbaka.
Det kommer
påverka hans liv.
Det kommer ju vara viss förändring i hans liv. Så. Men Brad, han är så notoriskt positiv att han inte hakar upp sig vid några tråkiga riskbedömningar. Det är inte det som är det viktiga.
What's more important to me right now is the fact that we are actually having these conversations. When I was a child, we only dreamed about having this kind of a conversation.
Det viktigaste är att man ens kan ha den här konversationen idag. När Brad var liten så kunde man bara drömma om att prata, om att resa. Så långt gången är tekniken att vi idag kan prata om att resa.
Det bidrar verkligen till liksom, universums totala välbefinnande att vi har den här konversationen.
Ja,
det är verkligen nyttigt att vi har en konversation.
Där har kanske någon slags poäng, gamle Brad. Men han förlorar mig igen när jag tittar på hans personliga presentationsfilm som ligger uppe på Mars Ones hemsida. För där argumenterar han av någon anledning så här.
You ask why me, but I ask why not me? Why shouldn't I go to Mars with no way to return? Why shouldn't I risk radiation poisoning or freezing to death alone on the Martian landscape?
Ja, varför skulle inte han riskera att dö av radioaktiv strålning eller frysa ihjäl ensam på Mars? Ni frågar varför, Brad svarar, varför inte? Här kan jag känna att hans optimism börjar tangera Coco Banana Land. Och det är kanske förståeligt att det blir lite Coco Banana, för det finns ju en inbyggd paradox i hela Mars One-projektet. Det är superviktigt att de deltagare som väljs ut inte är galna för att stäbba varandra på rymdskeppet. Men man måste ju vara galen för att ens komma på tanken att sätta sig på det där rymdskeppet.
Ja. Det blir ett litet rekryteringsproblem.
Ja. Så jag tror att de har gjort någon slags kompromiss här i urvalet av deltagare. De har tagit människor som är spritt språngande med människor som är spritt språngande på ett levnadsglatt, härligt jag skulle tugga igenom min egen ankel om jag fastnade i klippskreva sätt. De har vaskat fram de mest nya törnblommiga tokstollarna de kunde hitta.
Jag ser framför mig hur man liksom kritat upp en jättestor cirkel som är alla friska människor. Och sen cirkel alla människor som kan tänka sig åka till Mars. Och så är det en så här jättetunn liten skärva där de skär in i varandra.
Just det.
Eller att den kanske liksom inte är synlig för mänskliga ögat ens där de skär varandra.
Men det enda jag kan känna här, eller som jag verkligen hoppas, det är att alla som har valts ut är så här världsfrånvänt optimistiska som Brad. För worst case scenario är ju att typ en av resenärerna inte alls är som Brad. Jag kan inte tänka mig något värre än att vara en vanlig halvdeppig människa på en rymdstation på Mars omgiven av Brad och människor som är som Brad. Man ligger där och hyperventilerar i sin syrgasdräkt, tröstätande någon sån smaklös måltidsersättning med supermycket hemlängtan. Så allt man kan höra i Brads jävla chattrande om jävla i nuet han är.
The way I live my life is every moment that I have, every moment that I live, that's where I am and that's what I'm doing. Life is full of unpredictability. The way I live my life, I take each day as it comes. What's important to me right now is that's what makes us stronger, that's what makes us better.
Varje ögonblick i mitt liv är där jag är.
Jävla klok.
Brad menar han gräver en grop för att gräva ner rymdblöjor. Visslande. Ja, jag är nu.
Men ja, det är också någon sån grej att de, är, de här alltså, gubbarna som driver projektet, det är inte heller några som kan något eller har någon, alltså det kommer inte gå det här förmodligen. Nej. Det är väl det som kommer vara räddningen för Brad och alla.
Jag tycker inte med det, men det är ju någon sån expert på KTH som bara säger, men det där är bara drömmar.
Mm. Och NASA har också sagt att det här bara är trams.
Ja, men det ligger ju också i deras intresse. Mm. att det inte ska avslöjas hur lätt det var egentligen.
Att man bara kan så här, bygga någonting av det man har hemma.
Ja, men tror jag att man kan. Vadå? Nej, men Sovjetunionen, hur?
Men menar du att de så här, byggde något av en kastrull?
Och jag tror att det var typ en raket med en liten låda på. Och där satte man en människa, en apa, en hund. Bara skicka upp det.
Men du tror inte att det var någon, att de var alls sofistikerade vetenskapsmännen i Sovjetunionen?
Nej, men inte bara det. Ingenstans tror jag det var så sofistikerat. Mm. Man chansar lite. Ganska låg respekt för människolivet, tror jag.
Och hundliv. Ja, och apliv.
Ja, men det är liksom, nu är det som att det är två holländska jobbar som håller på och bara limmar ihop en raket av plywoodskivor. Liksom hemma på sin gård. Och jag menar, om det hade varit NASA på riktigt, det var ett sånt officiellt rymdprojekt, men premissen var att du åker dit och blir kvar där, kanske ändå folk hade velat göra det. Eller att jag tänker att
det var jättemånga som anmälde sig nu till detta.
Jo, men jag menar att anledningen till att, eller att riktiga astronauter kanske vill vara med då, att anledningen till att de inte är med nu är ju att de bara är kvacksalvare.
Men ska du inte vara med någon riktig astronaut? Någon som ska köra, när man kanske inte kör.
Jag vet ingenting om det här. Nej. Jag bara gissar.
Jag ser framför mig en ratt.
Du såg också framför dig att de har såna bubbel.
En sån guldfiskskål över huvudet. Jättestor stjärnkarta utvecklad på instrumentpanelen. Superdålig stämning. En sån sketch.
Ja, precis. Men jag menar, det är något med det här. Alltså, om antingen får åka till Mars, men du kommer dö på Mars. Men om man ska vänta på att det ska gå och köra tillbaka från Mars, så kommer det inte räcka livstid. Så det är lite svårt beslut att fatta.
Om man verkligen, verkligen, verkligen vill till Mars.
Om man verkligen vill till Mars, är det värt att åka dit och dö.
Ja, det är svårt. Man vet inte. Detta kanske också är någon slags hjältar. Man vet inte. Någon ska väl ändå ta sig till Mars någon gång. Mm. Nu är jag Brad här. Mm. Varför inte nu? Varför inte jag?
Nej.
Ja, åk då.
Kanske.
Ja, det är en bra sån om man liksom, ja, jag vet inte, om man har fuckat upp till det, alltså typ Göran Lambertz borde ju vilja åka till Mars.
Men Hagamannen.
Ja, Hagamannen.
Hagamannen, Göran Lambertz och så någon som liksom hoppat av ett MC-gäng. Det är de tre som åker. Jag tror det gäller bara att få Lambertz att en gång tycka att det var en bra idé. Sen kommer han stå fast för det. Jag var inne och läste det centerpartistiska kommunalrådet Stefan Hannas blogg. Känner ni till Stefan Hanna?
Ja.
Ja, han är en sån kommunpolitiker som levererar.
Exakt.
Att det är han och Lennart Holmlund i Umeå som...
De är väl våra stora svenska kommunalpolitiker.
Men det var... Ja, men det att han bloggar väl... Precis som Lennart Holmlund i Umeå så bloggar han väldigt liksom...
Man kan
fritt.
Liksom se till partiledningens stora fas. Bloggar.
Ja, men han har... Att man ska ha hygienadräkter på bidragsfuskare.
Just det, det
han har... Att man ska införa skatt på tjock tjocka människor ska betala mer skatt.
Exakt. Han använder det lite som någon slags, vad ska man säga, tankesmedja kallar han själv sin blogg.
Okej.
Okay. Det är bara han då som smider.
Ja, för det brukar vara många.
Men det är lite oprocessade tankar, så kolla han lite, känner av lite hur ligger landet.
Är det, han kanske testar olika roller.
Nej, det var det inte.
Han kanske har en provokatören, en den sansade.
Nej, men hans blogg, det är liksom, den liksom sätter igång vissa mediala vågor ibland. Och det har den gjort nu också. Man är kanske...
Det är en sån blogg som folk har som startsida då? Att det...
Ja, om man har startsidan socialanyheter.se så har man... Han är duktig på att hamna där. Kraftfulla uttalanden. Men nu läste jag den inte i några spekulativa syften utan för att det är kräfttider.
Yes. Och då,
ska man vara inne på Stefan Hannas blogg.
Har han ett sådär årligt kräfttest?
Ja, han är nog mer som en samtida Albert Engström. Liksom. Man kan måla upp härliga fresker om hur gott det är med kräftor.
Mm.
Man kan läsa lite från hans blogg då om Stefan Hannas kräftkalas.
Ja, spännande.
Igår bjöds på den årliga familjekräftskivan. Fyra generationer hade som vanligt väldigt trevligt tillsammans. Igår var också en magiskt vacker dag och kväll. En kväll där man långt in på kvällen utan besvär kunde klä sig i t-shirt. Mm. Det är en härlig fresk. Det är så det går. Det är ju den nationalismen man liksom kan älska.
Ja.
Sen skriver han om hur härligt det är att äta kräftor när hela familjen är med och samtalar och kramas. Han känner sig privilegierad eftersom inte alla har lika bra familjerelationer. Igår var lite speciellt då familjen och kräftskivan utökats med ett fosterbarn från just en trasig familj. Det värmde hjärtat att se hur glad hen var och hur hen uppskattade vår kramande familj. Självklart öppnade upp och inkluderade hen i kramandet. Ja, det är väl härligt att det kommer fosterbarn och får med och krama.
Men att han ens behöver skriva att barnet var inkluderat, eller vad?
Men det är kramande som någon slags aktivitet.
Det... Och kräfter och kramar.
Ja, men det, ja, det är inte som att man kramar varandra när man ses. Utan
nej, nej.
Det är...
det är en kräfta, en halv snaps och en jättekram. En kram till varje klo, som man brukar säga.
Förrätt, kram, varmrätt, kram.
Fosterbarnet bara... Är det så här det är att vara en vanlig familj? Här har jag gått ut med Paradis Oscar och inte fått några kram. Jag tycker kräftor är goda, skriver Stefan Hanna. Särskilt havskräftor. Havskräftorna äts i andra sammanhang. På kräftskivor brukar det bli jumbokräftor för mig. Mm. Liten utvikning. Stefan Hanna gillar mest havskräftor, men det kan man såklart inte äta på ett kräftkalas. Så jumbokräftor fick det bli.
Just.
Sen kommer en utvikning till, eller kanske en övergång då. Det här är kräftor, alltså jumbokräftorna då, som inom 36 timmar har lämnat det mänskliga systemet. Så är det inte med andra kräftor. Havskräftor, tänker ni?
Nej.
Nej.
Tänkte cancer.
Alltså så här. Vanliga jumbokräftor lämnar Stefan Hannas kropp på 36 timmar. Mm. Längre än så får han inte behålla de goda kräftorna i sitt system. Alltid en sorg att gå på toaletten 36 timmar efter ett underbart kramigt kräftkalas. Titta ner i toalettstolen och tänka, för 36 timmar sedan var den här äckliga sörjan underbart goda jumbokräftor.
Det är ändå en ganska långsam ämnesomsättning, tror jag. Han kämpar för att behålla de här kräftorna som lägger sig.
Han är i sin skala. Det tar ju tid att bryta ner. Han liksom stoppar in hela snapsglaset i munnen och tuggar.
Rasslar på det.
Låter som att tappa ett piano i marken. Han går på. Men alla kräftor lämnar inte det mänskliga systemet på 36 timmar. Stefan Hanna övergår till att tala om cancer. Du hade rätt, Hanna. Mm. Vi hoppar från ett superkramigt kräftkalas med underbart goda jumbokräftor till cancer.
Han är som en örfil från ingenstans, den här texten. Att den blev så mitt i.
Den är stark.
Man är bara i det här sommarparadiset. Och sen så bara kommer det.
Jag skulle säga att det här är som ett komprimerat sommarprat.
Ja, och framförallt det tyder på liksom Stefan Hanna kan inte hejda den tanken. Han sätter tänderna i jumbokräfta och tänker genast jumbokancer.
Det är sådana här filmen Festen, Du bara vänder på en sekund liksom.
Jag har en...
Från gemyt till skräck.
Jag har en kräfta i varje hand. Vilken vill ni ha? I en hand har jag jumbokräfta. I andra har jag bukspottkörtelcancer. Sen går då... Och cancer i kroppen kan såklart jämföras med cancer i samhällskroppen.
Okej, ännu en övergång.
Det är ännu längre bort från ett kramligt kräftkalas. Stefan Hanna skriver: Sveriges misslyckade integrationspolitik och en extremt ansträngd migrationspolitik kan jämföras med en cancer. Och då inte en jumbokräfta. Ganska långt från det kramliga kräftkalaset. Sverige är sjukt. Allvarligt sjukt. Och problemen har tillåtits att sprida sig och påverkar allt fler delar av samhället. Mm.
Mm.
Så där har han hamnat nu bara för att han gick på det här kräftkalaset.
Mm. Det är synd.
Istället för att bara chilla, ta en jumbokräfta, låta den gå genom sitt mänskliga system, ha de 36 goda timmarna ihop. Går inte. Jumbokräften har fått Stefan Hanna att tänka på cancer. Och cancer.
Det finns liksom ingen avknapp på hans associationsförmåga.
Nej, nu är han i massinvandring. Alldeles nyss sög han på en underbart god jumbokräfta. Nu tänker han bara på massinvandring. Allt för att han gick på kräftkalas. Tänk om han hade istället varit på ett tårtkalas. Vad hade han börjat göra? Hur hade tankarna gått då? Att det var liksom smörgåstårtor, gräddtårtor, tårta på tårta.
Pannkakstårta, nu har det blivit pannkaka som, av alltihop.
Lite som anhöriginvandringen. Först släppa in en, sen släpper man in hela släkten. Det blir tårta på tårta. Och en normal svensk tårta går som ni vet genom det mänskliga systemet på 36 timmar. Det är skillnad från en invandrare. En invandrare kanske dröjer sig kvar i landet hela livet. En förstoppning i samhällskroppen. Här blir ett slags e-medel. Bunta ihop dem och skicka hem dem. Allt för att Stefan Hanna åt tårta. Han kanske ätit kalkon. Kalkonen var fylld med godsaker. Precis som kvoten av asylsökande fyllda. Och 36 timmar senare, när Stefan Hanna diskar ur sin gamla potta, är de asylsökande fortfarande kvar. Som ett stinkande fläck i samhällspottan. Det går inte för Stefan Hanna att göra något. Allting har en ände. Men korven, den har två, tänker Stefan Hanna på grillpartiet. Om korven kan ha två ändar, måste det därför finnas en ände på invandringen. Hur fan ska man kunna njuta av en korv och en kram när man tänker på islamiseringen av våra förorter? Aldrig får han slappna av.
Nej, det låter superjobbigt.
Jag har en till här, så jag tänkte strunta i. Den här kan vi klippa bort. Den här klipper vi verkligen bort. Han älskar med sin fru. Som ställer sig bredvänt över honom och pissar Stefan Hanna i munnen. Inga problem. Om 36 timmar är det ute i systemet. Men det som rinner längs hans kinder och ut efter bröstkorgen kan missfärga sängkläderna. Och missfärgare kanske Stefan Hannas barnbarn blir. Om det kommer hit massa syrianer och ligger med Stefan Hannas barn. Aldrig får han slappna av.
Kan inte ha kiss-sex med sin fru utan att tänka på rasförräderi.
Tänk att vara Stefan Hanna.
Men, ja, men...
Det är liksom som att vara Lennart Hälsing. Man bara associerar. Här dansar, här är gurka. Och det är jazz och mazurk. Och så vidare. För att man liksom...
Han, eller jag får mig att säga att han hamnade i trubbel tidigare också. Att, jag menar, hade han bara skrivit det här om att jag, en borgerlig kommunpolitiker, säger att migrationen och integrationen inte funkar.
Nej.
Det hade inte folk reagerat på så mycket, för det är rätt många som säger det då. Men just där att börja använda cancer, din cancer.
Mm.
Och då samma med det här att vi ska ha skatt på tjockisar. Frågar de, vad menar du egentligen? Nej, jag menar bara att vi ska ha med lite skatt på socker och fett. Ja, ja, men säg det. Tjockisar. Och samma med det här att vi ska ha hygienadräkter på bidragsfuskar. Vi ska få gå i hygienadräkter längs Storgatan i Uppsala.
Du vill att man ska inte fuska med bidrag.
Nej, precis.
Ja, just det. Ja, jag uttryckte mig kanske lite klumpigt här.
Han bara blåser på med så aggressivt språk.
Men imponerande många vändningar i en eller text.
Eller vändningar, det är ju kanske mer
det är typ
liksom
en sån lek där man får säga varannat ord.
Fast det är då kräfta, cancer, invandrare. Mm. Det är så associationsleken går.
Mm. Jag äter surströmming.
Något som gör mig sur. Det är källarmoskéer där de skär i pojkar och flickor hur som helst.
Om 36 timmar så har den här lukten av surströmmingen lämnat mitt hus.
Jag vet inte om någon som bara någon strömming som bara följer strömmen. Vädra ut den vidriga stanken.
Den här stanken kommer försvinna. Men det finns en annan stank.
Det luktar couscous.
Ja.
Ja. Det är om Stefan Hanne. Det här var allt för veckans Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och med Akademikas A-kassa. Tills vi hörs nästa gång så kan ni som bor i Norrland kanske gå in på tixter.se och söka på Ömhet, som min Olas turné heter, för vi kommer upp till Norrland i, vad är det, september?
Slutet av september. Jag kan inte riktigt datumen i huvudet, men det är i alla fall Umeå, Skellefteå och Luleå som är inbokat nu.
Just det. Så gör gärna det, och så tackar vi för oss.
Tack, tack.
Tack, tack.
Tack.